Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. I Jesu namn, amen. Predikotexten som vi hörde från Johannes evangeliets andra kapitel beskriver hur Jesus gick upp till Jerusalem för att fira påsk. Det här infaller alldeles i början av Jesu offentliga verksamhet enligt den ordning som Johannes framställer det här i. I de synoptiska evangelierna finns en motsvarande berättelse i slutet av Jesu verksamhet. I början av stilla veckan, kanske på måndagen, när hans lidandesvecka börjar. Före det här har Jesus gjort vatten till vin i Kana i Galileen. Där står det att han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Vi kan ju fråga oss om Jesus gjorde den här tempelrensningen två gånger. Om han alltså gjorde det här i början av sin verksamhet som Johannes talar om. Och sen en andra gång ungefär på samma sätt när hans lidande skulle börja. Eller är det så att Johannes har valt att placera den här händelsen i början av någon orsak? Visst kan det mycket väl vara så att Jesus rensade templet två gånger. Men för predikan idag är det inte huvudsaken när han gjorde det, utan varför han gjorde det. Och sedan dra slutsatser för hur vi kan behöva rensning av det andliga templet idag. Det var på hedningarnas förgård som det här skedde. Det var den yttersta delen av templet i Jerusalem, en ganska stor plats. Det var där som marknaden var. Man sålde offerdjur och växlade pengar. Och inför påsken måste det ha varit en väldig trafik där på gården. Alla skulle ha sina påskalamm och få dem slaktade sen så småningom. De ska förvaras först några dagar. Säkert var det män i tusental där som skulle skaffa sitt påskalamm den gången när han rensade templet just i början av påskveckan. Det som var det främsta föremålet för Jesu vrede var knappast att man sålde offerdjur. De som kom långa vägar ifrån kunde ju inte ta med sig djur på sin resa, utan de behövde köpa dem där i Jerusalem. Med den här djurhandeln hade det uppstått en industri som försåg judarnas ledare med goda inkomster. Det hela var ett rofferi som skedde just där Gud ville ha ett rättskaffens sinnelag. Gud fick inte vara i centrum, utan det var penningbegäret som fanns i högsätet. Det sägs att det fanns möjligheter att köpa offerdjur också utanför templet. Men judarnas ledare hade försett försäljningen med en del restriktioner, kontrollmekanismer, så att de hade kontrollen också över försäljningen och därmed kunde göra sig pengar på det. Så där menar en del som har förklarat den här texten. Prästerna, de skulle tjäna Herren alena, men de kom alltså att sätta sin förtjänstverksamhet, business, över det att tjäna Herren. De ville sko sig själva. Om vi tänker oss in i situationen när Jesus drev ut handlarna ur templet, måste det ju ha varit en väldig sensation. Här möter vi inte den fridsamme, den antivåldsförespråkande profeten som många vill göra Jesus till. Nej, nu hade han tänts av nitälskan för Guds hus och hans vrede brann över synden. Varför har vi den här texten på reformationsdagen? Vi ska en stund gå just till den lutherska reformationen. För vi kommer väl närmast att tänka på hur Martin Luther gjorde upp med avlatshandeln. Den romersk-katolska kyrkan lär att människor som inte har levt upp till Guds krav här i livet måste renas i kärselden innan de får komma till himlen. På Luthers tid för 500 år sedan hade man förvanskat budskapet om syndaförlåtelsen till den grad att man menade att det gick att köpa den för pengar. Hotet om svåra plågor i kärselden var medel att skaffa pengar till påvens kassakista för att bygga upp Peterskyrkan i Rom. Dominikanmunkeln Johan Tetzel lär ha varit den som myntade ett uttryck, ett rim som på svenska är översatt: när myntet i kistan klingar, säg själen ur kärselden svingar. Och så menar man att man kunde köpa släktingar fria från kärselden genom att betala för det. Det här var ju någonting fruktansvärt. Man kan förlikna Martin Luthers djärva attack mot avlatshandeln med Jesu rensning av templet. Luther insåg att kyrkan inte ska bedriva handel med syndernas förlåtelse. Idag har den romersk-katolska kyrkan möjligen en mjukare framtoning av läran om kärselden. Men då det gäller läran om hur en människa blir rättfärdig, med andra ord, hur vi ska få våra synder förlåtna, så är läran lika falsk som på Luthers tid. Det här ska vi ta upp i slutet av predikan. Men först ska vi ställa oss frågan: vad skulle Jesus göra idag? Först är det skäl att notera att den judiska religionen var ett med den judiska nationen. Israel skulle vara en teokrati. Gud skulle vara den högsta beslutande instansen. Då folket gick till profeten Samuel för att be om att få en kung som alla andra folk har, då gav Gud besked till Samuel: det är inte dig de har förkastat. De har förkastat mig. De ville inte att Gud skulle vara kung. Att folket skulle samlas till högtid i Jerusalems tempel, att de skulle offra och vad de skulle offra, var bestämt i Israels lag. Vi har den lagen i de fem Moseböckerna. Formellt gjorde de vad lagen krävde, men deras hjärta var långt ifrån det som Gud hade förutsatt. Det är därför som profeterna kommer med så stränga ord om och om igen. Till exempel profeten Amos, som i femte kapitlet säger: jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. Nu har vi en annan situation. Vårt folk regleras inte av de religiösa lagarna i Moseböckerna. Jesus och apostlarna har inte heller gett oss nya samhälleliga lagar som vi skulle vara skyldiga att upprätta i samhället. Däremot kan man säga att vår lagstiftning har grundats på de bibliska principer som gäller för alla människor, som finns i morallagen koncentrerat i de tio budorden. Det är den gamla grunden för vårt samhälles lag i detta land. Men tyvärr håller våra lagstiftare på att allt mer överge den grunden. Ett av de tydligaste tecknen på att vi har övergett den naturliga lagen som Gud har skrivit in i människornas samveten är att man i en del länder, och möjligen, troligen snart också i Finland, avskaffar äktenskapet som institution mellan man och kvinna för att göra det könsneutralt. Och så kallar man, tar man i bruk ordet äktenskap för den förbindelsen också. Trots att skaparen uttryckligen säger att en man och en kvinna bildar, ingår äktenskap, så säger ju Jesus också helt tydligt med hänvisning till skapelsen i Matteus 19: har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Måste då en nation, ett samhälle, underordna sig Bibeln? Samhällets uppgift är att ordna för att medborgarna ska leva i trygghet och få utöva sin religion efter sitt samvete. Vi kan säga så här, samhället får inte kräva det som Gud förbjuder. Och samhället får inte förbjuda det som Gud befaller. Ett exempel på det förra, det är att kräva av en läkare att han ska utföra en abort som hans samvete förbjuder honom att utföra. Och exempel på det senare är när ett samhälle lik det sovjetiska i tiden förbjuder föräldrar att lära sina barn om Jesus. Ett sådant förhållande gällde redan under den första tiden, under urkyrkans tid. Och det ledde till hårda förföljelser mot de kristna. För de kristna måste säga, man måste lyda Gud mer än människor. Samma sak gäller idag på många håll, särskilt i Asiens muslimska länder. Samhället kan dock besluta om att tillåta det som Gud förbjuder. Även om det ingalunda har någon välsignelse med sig att gå emot Guds ord. Ett exempel på det är samboförhållanden. De tillåts av samhället, även om Gud förbjuder det. Och samma sak gäller om ett förhållande mellan två personer av samma kön kallas ett äktenskap. Eftersom Gud har förbjudit sådana relationer. Nu är det inte möjligt för oss, lika lite som de kristna som blir förföljda för sin tro, att utträda ur staten när staten handlar emot Guds ord. Många har tvingats fly från sina hemländer så länge man saknat religionsfrihet. Under de gångna århundradena i våra nordiska länder har vi haft ett nära förhållande mellan stat och kyrka. Och det grundar sig på det som fanns på Luthers tid när fursten bestämde religionen på sitt område. Det finns ett latinskt uttryck för det här som är välkänt. Cuius regio, eius religio. Man måste alltså ha den religion som fursten bekände sig till. Den principen gällde också i princip i våra nordiska länder ända fram till det förra århundradet när man införde religionsfrihet. Och det finns tyvärr klara tecken på att religionsfriheten återhåller på att naggas i kanterna. Och vi står inför en ny typ av förföljelse också i våra länder. Då gäller det för alla kristna och särskilt för kristna ledare och politiker att frimodigt säga ifrån och bestraffa den som synd, det som Bibeln kallar för synd och som hotar vårt land. Precis som Johannes döparen gjorde inför Herodes. Men hur är då läget när det gäller kyrka? Här avser jag nu ett samfund som bär namnet kyrka för att man bekänner sig till kyrkans herre Kristus. Pengarna hade en stor andel i att Jesus stod till hårdhandskarna. Det var inte så att Jesus var emot handel i allmänhet. Men nu hade penningbegäret lett till att hans tempel blev vanhelgat genom rofferi och orättfärdighet. Och vi har de senaste dagarna sett hur pengarna utövar makt också i den evangelisk-lutherska kyrkan, Finlands folkkyrka, eller en av Finlands folkkyrkor. Ett ovanligt stort antal har utträtt ur kyrkan på grund av ett tv-program där man diskuterade homofrågan. Och därmed har blickarna fästs vid de många miljoner som kyrkan förlorar på grund av dessa utträden. Och så skyndar sig de ansvariga att säga att nu måste det göras någonting. Det är det pengarna som är orsaken. Åtgärderna är självklart det som ska göras, sådana som ska lugna folkmajoriteten. Inte sådana som Bibeln föreskriver. Bibelns lära är nämligen obekväm i vår tid. Och det gäller det att bevara inkomsterna. Så måste man vid behov tolka om den. Så att den passar de flesta. Självfallet måste en kyrka hålla sig till Guds ord. Om en kyrka inte längre håller sig till Guds ord, utan tillåter det som Gud förbjuder eller underlåter att föra fram det som Gud befaller, så är den inte längre en kristen kyrka. Här är kraven starkare än när det gäller staten. Ledarna får inte tveka. De ska inte fråga efter folket eller efter samhällets nya normer, utan de ska fråga Guds ord och säga ifrån. Och här finns också en skillnad jämfört med samhället, numera. Det är inte längre något tvång att vara med och samverka till kyrkans synder. Tvärtom, apostlarna lär med all tydlighet att vi är skyldiga att dra oss ifrån dem som lär falskt, och att vi inte får hälsa dem välkomna som inte har Kristi lära, eftersom vi då gör oss medskyldiga till deras onda gärningar. Ska vi då inte göra som Jesus, driva ut det onda? Ja, visst. Men förmår vi inte göra det, så finns det en gräns. Paulus skriver nämligen till Titus i det tredje kapitlet: en villolärare ska du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv. När vi inte längre har makt att rensa upp i det yttre templet, så som Jesus gjorde, har vi alltså en befallning att själva dra oss undan, så att vi inte gör oss medskyldiga till synden. Hur skulle då Jesus göra i våra hem? Precis som det var i Jerusalems tempel är det också i vårt samhälle. Allt för mycket präglas också de kristna församlingarna av penningcentrering. Denna anda som är en rot till allt ont. Men jag vill trots det fästa blicken på en annan sak. Det är den ytlighet som allt mer håller på och griper oss och våra familjer. Hur ofta behöver vi verkligen Guds ord? Herrens apostel förmanar i Kolosserbrevets tredje kapitel: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud, Fadern, genom honom. Hur mycket avses med att vi ska låta Kristi ord rikligt bo bland oss? Är det en gång i veckan? Varannan vecka? Är det en kort andakt om dagen? Nej, det är rikligt hela tiden. Hela vårt liv ska vara fyllt av Kristi ord. Det ska vara Kristi ord, inte människomeningar, inte fria fantasier, sådant som kliar i öronen. Vad är det som uppfyller vår tid? Handen på hjärtat, är det inte de många engagemangen som håller på att slå sönder våra hem? Och det myckna ljudet, eller ska vi hellre säga oljudet? Och jakten på att få mer, ha det som grannen har. Våra hem har blivit en marknadsplats, en saluhall för världens alla frestelser som sänder in gift i våra liv. Om Jesus skulle komma och hälsa på oss idag i våra hem, månne han skulle notera dig i skick? Eller skulle han göra sig en ny piska och driva ut världsbullret från våra hem? Skulle vi kanske själva också åka ut tillsammans med våra fridstörande apparater? På samma sätt som han drev ut dem som köpte och sålde i templet. Tänk på de allvarliga ord som Jesus uttalade vid flera tillfällen, inte minst i Lukas 14. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Då kommer vi in på det allra viktigaste, den helt avgörande frågan: vad ska jag då göra för att få vara Jesu lärjunge? Eller vad ska jag göra för att bli frälst? Eller som vi ofta har hört i söndagsskolan: vad ska jag göra för att komma till himlen? Eller hur ska vi komma till himlen? Ett svar är tydligen det som vi just hörde: att avstå från allt vi äger. En del har fattat det budet så att man måste sälja allt, så som Jesus uppmanade den rike ynglingen. Man ska bli helt fattig, utblottad i yttre mening. då kan man bli en kristen och förtjäna sin plats i Jesu lärjungaskara. Så har också en del munkordnar förstått det och försökt. Och så försökte ju också Martin Luther, som vi högaktar en dag som denna, för att han ställde sig med sopborsten i den förfallna kyrkan. Han försökte verkligen avstå från allt. Han gick i kloster. Han levde enligt alla de bud som föreskrevs. Om någon kunde ha blivit salig för sina gärningars skull, sa han, så nog skulle jag ha blivit. Men han blev inte salig på den vägen. Istället öppnade sig helvetet framför honom. David använder en fin bild i den 40:e salmen. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Här har vi en enkel beskrivning av vad som skulle ha varit vår destination om inte Gud hade gripit in. Fördärvets grop, den djupa dyn. I djup dy fastnar man. Man kan inte ta sig upp själv. Varje försök att kravla sig uppåt leder till att man sjunker ännu djupare ner. Det har berättats många hemska berättelser om folk som i forna tider har gått ner sig i kärr. Det måste ha varit en fruktansvärd upplevelse. Att kämpa, att försöka, och så sjunker man bara djupare. Så ropar man och ingen hör. Luther tvingades ända fram till helvetets rand. Han kämpade i den djupa dyn. Reformationens stora upptäckt var att Gud hörde hans bön. Att han fick nåden att se att det inte var han som skulle ta sig till himlen, utan att Gud hade tagit sig ner till honom för att frälsa honom. Gud måste förbarma sig över oss, den fallna världen, och sända sin enda son till oss. Han måste verkligen ner i dyn. Han måste bära allt elände som vi människor har hittat på, ända till den allra mest fruktansvärda död på korset. Så avstod Gud från det käraste han hade för att frälsa oss. Och vad ska vi göra? Jo, vi ska avstå från högmodet att tro att vi är tillräckliga. Att våra pengar kan hjälpa oss. Att vårt goda namn och rykte kan vara en merit för oss inför Gud. Att det räcker att göra så gott vi kan. Och vi ska avstå från tankar att vi åtminstone inte är sämre än andra människor. Att vi åtminstone har någonting som vi kan bidra med. När du ser att du är helt utblottad, du saknar egen kraft, då kommer han som har all makt och kraft och drar dig upp. Han säger i Jesaja 66: jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. Martin Luther upptäckte att det inte är vi som ska ta oss upp till Gud, utan att Gud har kommit ner till oss. Då han fick se det så tyckte han att han stod vid himmelens port. Guds rättfärdighet var hans räddning. Den rättfärdighet som Jesus hade vunnit för alla människor, det var den som var räddningen för honom. Den är den enda räddningen också för dig och mig. Den städning som Jesus vill göra i ditt och mitt hjärta är att sopa undan allt det vi själva försöker göra till vår frälsning. Han vill visa oss att han har gjort allt. När han gjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet, då har allt gjorts för att vi ska få komma till himlen. Därför är det öppet. Därför får vi komma till himlen. Det är den fasta grunden som han ställer oss på. Vår tros grund. Låt Jesus komma och städa i ditt liv. Då ska du också se att ditt liv får en helt annan mening än den som världen kan ge. Må Gud ge oss en sådan reformation och att den också skulle bära frukt i rätta vägval i goda gärningar, i kärlek till våra medmänniskor, både i ord och i handlingar. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.